Under landslagsuppehållet har Jarmolenko gjort mål. Fabianski har gjort sin sista landskamp. Zuzek leder ut sitt Tjeckien som lagkapten as we speak. Medan både Antoni och Tofal tacksamt nog stannade i London. Men på söndag är det äntligen dags igen när vi tar oss an Everton. Vad tror du om matchen, Peter?
Det är alltid tufft att åka till Liverpool. Oavsett om vi möter det röda eller det blåa laget. Det har ju varit en liten fråga om... som i den här gamla, eller gamla, den är inte så himla gammal, men danska filmen, var det Festen den hette? Där man fick välja mellan det blå talet, och det, eller det röda talet och det gröna talet. Jag väljer mellan det blå laget och det röda laget, och det har ju gått ungefär lika bra genom historien. Men vi vann senast, va?
Ja, vi vann ju borta med 1-0. Ja. Zuzek gjorde mål i slutminuterna.
Precis, och ja, jag ser inget i vårt spel som talar mot att vi skulle kunna göra det bra även den här gången. Det är ju en liten sån här, de är ju ett lag som ligger på ungefär den nivån där vi ligger. Så kan vi ta 3 poäng här, så är det ju 3 stulna poäng mot en konkurrent. Om ja. Positionerna.
Precis.
Ja, verkligen. Och det är ju ett Everton som har öppnat starkt. Så att det här kan ju visa sig vara en 6-poängsmatch i slutet av säsongen. Men vi behöver kanske inte tänka vara där redan nu. Men det är klart det skulle vara väldigt skönt. Och en riktig värdemätare framförallt.
Mm, absolut. Ja, jag ser ju på den här matchen som svår. Vi går in i lite svårare matcher nu här med Everton borta, och sen har vi väl är det Tottenham hemma eller någonting liknande. Så att det blir lite tuffare nu, och det är viktigt att vi faktiskt ser till att plocka lite poäng, gärna någon 3-poängare. Everton är faktiskt det laget som jag har sett flest gånger mot West Ham och alldeles för många gånger sett förlora. Så att jag ser Everton lite grann som vårt boogie team. Och sen när vi lyckades vinna borta i fjol var jag jätteglad. Men sen spelades ju Champions League-platsen bort hemma istället där vi förlorade. Man motsvarade 1-0 och faktiskt var det bättre laget. Så att det är en svår motståndare. Jag tycker vi har en högsta nivå. Jag tycker faktiskt vi har egentligen en inte så låg lägsta nivå som de har. Men det betyder inte att om vi inte får rätt på spelet, de har hemmaplan och det fungerar, så kommer de mycket väl att ha en bra chans att slå oss.
Apropå det här med dem, jag håller helt med där. Och apropå motståndet de närmaste matcherna, så är det ju Everton borta nu då, och sen är det Spurs hemma. Och sen är det Villa borta innan det blir Liverpool hemma. Så att vi har en tuff kommande period här i seriespelet.
Precis.
Och här behöver vi, som du säger, vi har ju spelat bort en del poäng redan, eller tappat en del poäng som vi kanske borde ha tagit. Så det är klart att skulle vi gå sämre än förväntat här, eller till och med kanske som man skulle kunna förvänta sig, det vill säga att det kanske bara är en eller ett par poäng på de här matcherna, så är det ju, då är det ju inte tillräckligt bra.
Nej, precis. Och då tappar vi ju kontakten med om man säger sjätteplatsen eller något liknande också. Mm. Så nu är det upp till bevis, och därför så som du sa här, Jesper, jag tyckte det var väldigt skönt att både Antoni och Sofall tackade nej till landslaget den här gången.
Verkligen. Och ja. Sofall var väl så pass stor att han till och med valde att stanna kvar i London för att han kände att han behövde vila eftersom han precis varit skadad, om jag förstod det rätt.
Ja, precis. Och Antonio sa ju att logistiken gick inte ihop. Det var för mycket resor och för mycket i flygplan för att han skulle vara fräsch när han kom tillbaka. Och det hedrar de bägge två, tycker jag.
Oh ja. Och apropå det, vi har ju Zuzek som spelar, och han är väl kanske en av dem som också skulle behöva vila lite. Så.
Ja, det håller jag med om, även om han är maratonlöpare och ju var känd för i Tjeckien att efter en tuff träning. När de andra gick in och duschade och tyckte det hade varit jobbigt nog, så gav han sig ut och sprang 2,5 mil.
Ja, det är ju helt fantastiskt. Så att, ja, är det någon som kan klara det så är det väl han. Men...
precis, men det är klart att hans kropp behöver vila också.
Ja, och sen är det också det är ju tufft, det kan ju vara tufft psykiskt att spela så många matcher. Ja. Alltså även psyket kan ju behöva återhämta sig ibland.
Mm. Ja, det är en bra kommentar, det stämmer. Helt rätt.
Definitivt är det så. Samtidigt så är det klart att han är väl en av de lysande stjärnorna i det där laget. Och det är inte lätt att säga nej när landslaget kallar, naturligtvis.
Och dessutom
laget. Och just ju viktigare du är liksom, alltså, för laget, desto svårare blir det ju.
Precis.
Ja, och sen ska det väl sägas, det måste ju också vara väldigt kul att spela för sitt landslag och få vara lagkapten. Och framförallt de här mästerskapen måste ju vara otroligt roligt för spelarna att få komma iväg på. Så det är ju förståeligt att han vill representera Tjeckien.
Ja, sen kan man naturligtvis säga det, samma sak om vi pratade om innan här, Sofall och Antonio. Men Antonio har varit med en gång tidigare, och Sofall är ju en fucking högerback i jämförelse. Nej, det var kanske elakt mot högerbacksskrået, men han är inte central inne i mittfältet i alla fall, vilket oftast känns mer när den bästa spelaren där inte är med.
Ja, precis. Men det ska bli skoj att få se West Ham igen, och det är ju lätt att säga nu här efter att man har varit besviken efter Brentford-matchen, och då ser fram emot att få se dem, och så hoppas vi ju att vi faktiskt får se en bra match, och helst en seger, men definitivt ingen förlust.
Nej, exakt, men det känns väl lite som det här läget vi hade i fjol när vi började gå in i de här tuffa matcherna, så vi kanske kan kliva fram igen och imponera stort.
Ja, vi hoppas på det och räknar med det.
Ja, det ska vi alltid göra.
Ja.
Ja, någonstans så är det ju, så har vi tagit det där klivet eller har vi inte tagit det? Det kommer ju att visa sig lite nu.
Ja.
Ja, men visst är det så. Är det något mer vi har att säga om kommande match?
Nej, det är väl, har vi inga skador, så är det som jag har sagt de sista veckorna, laget sätter sig ju själv någonstans, va? Så att det är inte mycket att dividera om där heller. Vi har ju ett antal landslagsspelare som antingen inte varit uttagen i truppen eller inte varit uttagen i startelva. Alltså Fornal spelade ju inte igår från start. Zuma var ju inte uttagen i Frankrikes landslagstrupp, ifall jag har fått rätt rapporter. Så att det är nog rätt så många ändå som faktiskt har fått vila den här veckan.
Vilket är bra, men det som var roligt var väl att Kral spelade här om, var det fredags eller när det var?
Ja, det stämmer bra det.
Ja.
Och det gör ju ingenting.
Nej.
Att han får lite matcher och att han tar steg på vägen.
Precis.
Nej, och det visar också vad han går för också, att han får gå ut och visa upp sig lite.
Ja.
Ja, men det är bra, men han, vi pratade ju om det förra.
Ja, precis. Det var Per som ställde frågan.
Att ja, precis. Att han behöver ju ta ett och annat kliv, och vi vill ju att han ska få den möjligheten att spela till sig mer tid, om man säger. Alltså att han ska få ta de här stegen sakta men säkert och inte behöva bli inkastad i in the deep end.
Ja, precis.
Och det här är ju, ja, det var bra. Kul.
Ja, verkligen. Ja, vad säger ni? Ska vi gå in och ta lite frågor?
Ja, det tycker jag att vi kan göra.
Ja, jag vet att Åke har kommit in med en fråga. Jag tänkte att du ska få läsa upp den. Men eftersom vi ändå var inne och snuddade på ämnet, så fick vi en fråga av Anders Ellerman. Vet ni hur skadeläget i truppen är?
Det är ju som du sa, innan här. Så Fals har ju haft en liten känning och var ju inte bra mot Brentford, eller höll inte sin vanliga klass. Valde ju då, som vi sa, att tacka nej till landslaget för att bli hel. Det är väl det jag spontant kommer ihåg nu.
Fredriks är väl den som har varit skadad innan.
Ja, nu fyllde han ju år igår, så att om inte han har ramlat ner från något bord eller någonting, så tror jag faktiskt att han är spelbar igen.
Ja, det var ju bra i så fall.
Ja, ja.
Muskelskador är ju alltid
ett problem. I så fall, får man säga.
Mm. I så fall, ja.
Ja. Ja, men det är ju rätt fantastiskt att vi har varit så förskonade hittills.
Ja, nu ska du inte sitta här och jinxa, Jesper.
Nej, nej, inte alls. Jag säger bara att det är hittills.
Ja,
men landslagsuppehållet är inte över än.
Nej, det är det
så
inte.
Att, jag kan knacka lite här i bordet så kanske det hjälper.
Ja, det är bra. Då känner jag ju att det känns som att vi har hörna på det vi pratade om förra veckan.
Ja, precis.
Ja. Jo, ska vi gå in på Åkes fråga då?
Ja, gärna.
Han relaterar ju då till det som har hänt i Newcastle här i de senaste dagarna, att de har blivit uppköpta då av ett saudiarabiskt investmentbolag, vilket då i praktiken innebär att det i stort sett är den saudiarabiska staten som har köpt Newcastle. Och det finns ju de som säger att fotbollen dog när Manchester City blev uppköpta av sina sheiker. Och nu visar det ju att det här bolaget, staten, personen, vem som nu i verkligheten ligger bakom, har 10 gånger så mycket pengar som Manchester Citys ägare. Och det kan ju bli intressant att se vad som händer som utomstående. Men Åkes fråga är att han undrar om vi tre, hur ställer vi oss till en sån här situation ifall det hade varit West Ham som blivit uppköpta istället för Newcastle eller av ett liknande investment, land, person med så mycket pengar? Hade vi tyckt att det var positivt och någonting att se fram emot, eller hade vi tyckt att här finns det en del tveksamma saker, en del värderingar som kanske inte är 100% rätt vad det gäller genusfrågor till exempel i Saudiarabien, utan hur hade vi ställt oss inför ett faktum att vi faktiskt har blivit uppköpta och förväntas bli ett topplag under ganska många år framåt? Vad säger ni till att börja med?
Alltså den här moraliska frågan är inte speciellt svår naturligtvis. Den saudiska prinsen ligger bakom mordet på den här
journalisten
som de la ner igen efter att han blivit mördad, gjorde sig av med i ett syrabad och sådär. Jag skulle ha haft oerhört svårt att acceptera det. Samtidigt så är det ju så att jag har ju hållit på västen bra mycket längre än vad jag ens har känt till att Saudiarabien var en den typen av regim eller så där. Vilket gör att västen hade ju fortfarande funnits där för mig. Men självklart hade jag haft jättesvårt för dem nya ägarna i det fallet. Jag tillhör ju de som inte tycker att det har fört något bra med sig med Abramovic och Citys. Det enda bra som Abramovic förde med sig var väl att vi inte gick i konkurs då. Men det hade varit svårt att acceptera, samtidigt som det hade varit svårt att inte att sluta följa West Ham hade ju varit oerhört komplicerat på samma gång. Så frågan är på det sättet svår.
Jag kan ju absolut hålla med dig i allt du säger, Peter. Det är så här, jag håller också på West Ham och jag har West Ham. Jag håller West Ham väldigt, väldigt kärt. Men jag skulle aldrig någonsin under några som helst omständigheter kunna acceptera de ägarna, utan jag skulle, alltså oavsett om de faktiskt skulle satsa och göra klubben till ett toppklubb, så skulle jag ändå vilja bli av med dem. alltså helt, de är så precis tvärt emot allt vad jag står för, så att det, jag skulle aldrig kunna acceptera dem som ägare, men jag skulle aldrig sluta hålla på West Ham heller, om ni förstår vad jag menar.
Mm. Absolut, jag tycker också att era svar är bra. Jag skulle vilja gå så här långt, jag har ju hållit på West Ham i 50 år nästa år, och inte bara hållit utan varit fanatisk, som mina vänner och släktingar säger. Jag kan till och med vara så ärlig i den här podden och säga att det hade funnits bitar i det som jag hade tyckt var jättetrevligt och spännande, men jag hade skämts över mig själv över att jag faktiskt tyckte så, och jag hade aldrig någonsin försvarat ägarna ifall jag hade haft kamrater eller andra fotbollssupportrar som hade rackat ner på våra ägare. Men jag hade varit väldigt tydlig med att skilja på det som sker på planen och de som äger fotbollsklubben. Men där finns en liten del i mig som där det hade kittlat och tyckte att det hade varit spännande också. Ja.
Naturligtvis hade det varit... Jag håller helt med dig i den analysen. Jag hade inte heller stått upp för ägarna eller det som hade hänt. Ja, och naturligtvis vill man som supporter vara med och vinna saker. Det är ju skithäftigt att få göra det. Men samtidigt hade man i Sverige sänt... Hade man i Sverige sänt The Championship-matcher på samma sätt som man sänder Premier League-matcher, det vill säga att man hade kunnat se laget varje vecka, så hade det inte varit... För mig hade det inte spelat så stor roll att vi hade spelat... Jag hade kunnat ta att vi spelade i Championship och inte hade haft dem som ägare.
Ja, och det är ju en stark statement, och någonstans kan jag förstå det, för att jag har ju varit med om ett antal nedflyttningar under årens lopp, och ibland har jag faktiskt till och med tyckt att det varit trevligare att spela i Division 2 eller Championship för att vi har vunnit fler matcher och gjort betydligt fler mål.
Ja, det tråkigaste med att vara där är ju att det är mycket svårare att följa.
Ja, precis.
Ja. Ja. Sen självklart, det som det var förra säsongen, så var det ju skitroligt att spela i Premier League. Så är det ju. Och jaga en toppplacering där och sådär. Och ha, som nu, att vi har chansen att gå långt i cuper. Det är ju jättehäftigt. Men jag tror inte att City-supportrarna är så jävla... stolta över vad de har presterat. De har ju inte presterat något annat än vad man det minsta man kan begära av dem egentligen.
Jag har ju en kollega som jag har varit chef över i ganska många år, som bor i Manchester och är Manchester City-supporter, och han är om möjligt något äldre än vad jag är och hållit på City och varit fanatisk. Han är extremt duktig på att skilja på fotboll och politik. Jag får säga, jag har honom lite som förebild. Det är det vi precis pratade om här nu. Han är jättestor City-supporter, men han skulle aldrig ens nämna någonting som har med ägarna att göra ur ett positivt perspektiv.
Mm. Ja, nej, det är klart att skulle det nå sportslig framgång, skulle det vara kul på ett sätt, men jag skulle faktiskt hellre vara en mindre klubb, om vi tar mindre alltså, citationstecken, än att bli en framgångsrik klubb på så smutsiga pengar. Alltså det, men visst, det är klart att det finns någonting i pengarna, men då kanske det finns andra sätt att bli rik på, och det är sportslig framgång som... Alltså jag vill att West Ham ska bli framgångsrik tack vare sportslig, att vi har gjort någonting bra sportsligt och inte på att det har kommit in smutsiga pengar från en jävla diktatur, rent ut sagt.
Mm. Nej. Ja. Sen är det naturligtvis så att de här pengarna som finns här uppe i toppen, det är ju ganska mycket av det som är mer eller mindre smutsigt. Jag menar, det beror ju lite på vad man har för moral och kompass och så vidare. våra ägares pengar kommer ju från en bransch som inte alla tycker är okej.
Det är en bra
men
poäng.
Den kanske inte har lika mycket blod på sina händer då som Saudiarabiens prins då i det här fallet. Eller ryska oligarker eller vad det nu kan vara för någonting.
Sen ska vi vara på det klara, men först så ska vi väl då säga att för de som kanske har missat det är ju att framförallt David Sullivan då, för hans första delar av hans förmögenhet kom ifrån från mjukporr och tidningar med inte helnakna men lättklädda damer i slutet på 60-talet och början på 70-talet. Men den stora förmögenheten har han faktiskt gjort på fastigheter sen. Sen är det ju alltid lite mer spännande att berätta att han kommer från mjukporrbranschen än fastighetsbranschen.
Ja, men han var väl ganska länge involverad i porrbranschen.
Absolut. Men jag skulle nog ändå inte säga att det var riktigt hårdporr. Det var ju mer mjukporr egentligen.
Ja, jag är inte jätteinsatt men exakt, men det jag vet är ju att industrin är ju också där, den är ju på många sätt för jävlar, det är ju förtryck av kvinnor på många sätt, så det är ju absolut inte så att jag på något sätt sitter här och tycker att det är okej på något sätt, men jämförelsevis.
Ja,
det finns ju grader i helvetet.
Absolut. Så är det. Mm. Ja, men spännande. Fick vi lite djupare diskussion.
Ja. Ja, det är väl bra att prata om det. Men alltså, jag tar hellre de ägare vi har än Saudiarabien.
Ja,
en saudisk prins. Ja, men det vill jag inte veta av. Nej. Och inte Qatar som äger Paris eller Saint-Germain heller.
Nej.
Ska vi gå vidare i programmet?
Ja, vi drar vidare. Jag vet ju om att det var någon annan fråga som tangerade det här ämnet. Om du har dem framför dig, Jesper, känner du att de fick svar här också eller? På vår resonemang?
Ja, vi kan säga Niklas Johansson till exempel. Frågar jag om det är något att vara avundsjuk på eller om vi ska vara glada så länge vi slipper.
Ja, men det har vi svarat på, tycker jag.
Ja, så det tycker väl jag med att vi skulle vara. Och sen så är det väl Henrik Abrahamsson som är också lite inne på det. Och det är väl kanske lite så här, om vi är beredda att acceptera vad som helst för att nå framgång.
Ja, det tycker jag också vi har svarat på.
Ja.
Så tog vi 3 flugor i en smäll där.
Ja, och det är klart att en sån här sak engagerar. Och att det kommer många frågor.
Absolut, så är det ju.
Kring en sån här situation.
Mm.
Ja, det blir ju intressant att följa här hur det här fortlöper. Om de kommer att pumpa in obegränsat med pengar i Newcastle eller om de faktiskt kommer att följa de regler och sådär som finns uppställda för hur man får pumpa in pengar.
Ja.
De har ju sagt hittills att, att de, hon, Stävli, eller vad hon heter, har ju sagt att vi har ett financial fair play att förhålla oss till. Varför nu Newcastle skulle förhålla sig till det när ingen annan gör det, men det har hon i alla fall sagt.
Men det är ju så här då som jag diskuterade hemma med sonen här att de som kommer ihåg hur det gick till när City då blev uppköpta, det var ju inte så att de köpte Messi, Ronaldo och motsvarande Mbappé idag första året, utan de såg ju till att skaffa spelare som var ett rejält stycke bättre än vad de hade, så att de tog det första klivet och sen de som var stjärnor där och då, Bellamy till exempel och så småningom Tevez. Efter ett år eller två så byttes ju de ut mot någonting som var ännu bättre. Så de gick ju inte från ett år till ett annat till att bli bara titeljagande.
Och nu pratar man ju om det första som dök upp här nu var ju de fyra ifrån Manchester United.
Ja.
Med Lingard och och vilka det nu var. Det var han.
Van de Beek och Martial.
Ja, precis. Mm. Precis. Och tre av dem har ju levererat i Premier League tidigare på rätt så hög nivå. Så att det hade säkert varit bra förstärkningar för dem.
Ja, det är ju absolut ett sånt steg som de ska ta och se till att de klarar sig kvar. Men nu ska vi inte fastna vid Newcastle.
Nej, men det blir intressant att se i alla fall vad som kommer att hända.
Ja, absolut.
Ja. Mm. Jag kan nämna att Henrik Abrahamsson som slutet på sin fråga poängterade att han skulle ha väldigt svårt att promenera omkring med Qatar Airways på bröstet. Och att han mycket hellre tar en sentimenterad 12:e plats. Och det tror jag väl att det är väl ungefär det vi också har sagt.
Ja. Och sen är det ju alltid svårt att resonera om en och spekulera om en situation som inte ligger på bordet. Beroende på vad det är för ägare, beroende på hur smutsiga pengar och du säger gador i helvetet Peter, så får man väl göra var och en göra sin bedömning om och ifall det här dyker upp.
Precis.
Mm. Men vi må hoppas att när det kommer till ägarbyte att vi alla kommer kunna bli nöjda. Det är väl det vi får hoppas på. Och det är väl i och för sig jävligt självklart.
Kommer vi inte att bli?
Nej,
det kan vi vara säkra på.
Nej, det kommer aldrig hända. För att det som är perfekt i mina ögon är inte perfekt i någon annans.
Nej. Och jag ska någonstans är jag ändå stolt över att var en av de sex klubbarna som faktiskt i Premier League som har engelska ägare. Eller brittiska ägare.
Ja, och visst är de West Ham supporter till och med.
David Gould växte ju upp på Green 442 Street.
Green Street.
Ja, och dessutom spelade i West Hams juniorlag så att han är 100% i West Ham fan.
Ja, det är väl i ärlighetens namn väldigt få Premier League-klubbar som har sympatiska ägare.
Vilket inte är konstigt heller någonstans som vi ska vara.
Nej.
Det är ju Leicester som hela tiden förs fram nu som ett positivt exempel och det får jag hålla med om faktiskt.
Ja. Och det var ju så sorgligt. Den där helikopterolyckan.
Absolut, absolut. Nu har vi blivit Premier League på den här istället. Så vi har lite fler West Ham-frågor.
Ja, vi går väl in och gör det.
Jävla trevligt.
Ja, då har vi Bengt Olsson och han skrev en längre fråga så att jag tänker att vi tar den i två delar. Förutom Declan Rice, som många stora klubbar vill ha, finns det någon annan spelare som vi inte vill bli av med, men som vi ser skulle kunna vara av intresse för större klubbar framöver? Finns det rykten? Annars får vi spekulera och höra vad ni tror.
Ja, Bowen har du ju ryktats om till Liverpool, att de är lite intresserade av honom. Zuzek efter förra säsongen var ju också ett hett villebråd. Nu är han väl svalnat lite grann där. Det är väl de två som det har, förutom Rice då, som det har pratats om. Sen får nog en sån som Ben Rama, om han skulle visa upp, göra ytterligare 10 mål i år och ett antal assist så kan han nog bli intressant. Men förutom Rice skulle jag säga, det är Bowen och Zuzek.
Precis, den som borde ha varit aktuell är ju Antonio, men han är ju en 2-3 år för mycket för att det ska vara intressant.
Hade han varit 23 år så hade han ju
även om han hade varit 29 så hade han varit på väg för 50 miljoner pund eller ryktats.
Exakt.
Men om man... Om man tänker vad det skulle göra ondast att bli av med, så där är ju Rice i en klass för sig. Och sen är det nog Antonio i min värld. De andra känns som att vi ändå skulle ha möjlighet att ersätta. Men Rice och Antonio har jag svårt att se oss få in någonting i närheten av.
Ja. Ja, men du har ju en poäng och inte minst eftersom vi inte ens har något alternativ till Antonio så hade ju det gjort oerhört ont.
Ja, jo.
Visst är det så. Men ärligt talat, Zuzek skulle svida rätt ordentligt. Jag tror att det skulle påverka Rice rätt mycket om Zuzek försvann.
Det är
Även om
klart
Rice
att det...
är ju den heliga här, så
Ja,
att säga. Så det är inget snack om det, men...
Nej, men det är klart att det hade varit det. Vi hade behövt en annan spelare, men jag tänker av de vi har så känns det ändå som att, eller det känns ändå som att det är de två som är mest svårersättliga, de andra spelarna. Det borde gå att hitta en ny Susek.
Ja, men jag håller med dig
Eller
om det.
liknande.
Ja, precis.
Jo, att hitta en annan bra defensiv mittfältare, det går ju såklart. Men man ersätter ju inte en defensiv mittfältare som gör 10 mål en säsong, är ganska
Nej.
ovanligt.
Ja.
Men sen, jag kan
Absolut,
ju tänka...
han är väl den tredje då, alltså tredje, den
Jo,
tredje
nej,
i...
men
Jag
jag
menar, jag
förstår ju
tänker så.
naturligt, jag förstår vad du menar.
Ja, jag tänker så mittbackarna till exempel. Ja,
Ja.
de är bra, men visst finns det andra som vi skulle kunna ha istället, som skulle säkert kunna göra ett jobb som var där omkring. Och
Absolut.
som inte behövde kosta 100 miljoner pund liksom, utan ändå var möjliga att få in. Sen hade det varit svårt att ersätta om vi skulle bli av med 7 spelare eller så. Det går ju inte. Men jag tänker om man skulle bli av med en och ersätta
Ja.
med en annan.
Jag tror att Soma kan komma att bli ett hett villebråd så småningom om han fortsätter kliva fram. Jag tycker att han ser ut att ha väldigt mycket i sig.
Jag vill se att han stabiliserar sig och att han stiger i graderna i min personliga ranking. Han har börjat bra, precis som du är inne på, men jag vill se honom under en längre period och sen får han gärna växa ut till en publikfavorit som stannar och inte vill flytta någonstans.
Det är ju såklart målbilden.
Ja.
Sen kan jag fundera på, ja, Cresswell, han börjar väl på också komma lite för mycket till åren och Fornals är väl
Ja, han är
lite för
inte intressant.
begränsad.
Fornals kommer ju att bli intressant naturligtvis för andra, men det är också en sån som vi gillar honom jättemycket, men det är en sån som också går att ersätta.
Ja, absolut.
Ja.
I alla fall om man ska ersätta en och en. Alltså.
Jo, men visst gör det det. Och det är väl också en spelare som kanske just av den anledningen inte just nu är det hetaste villebrådet. Men jag tänker om han lägger till lite egenskaper ut, tar några kliv så kommer säkert att han vara intressant för många klubbar.
Sen är det så, man vill ju inte, de här spelarna blir ju favoriter osen, man vill ju inte bli av med dem.
Nej, men det är ju så. De blir ju en del av familjen, så att säga.
Precis.
Ja, ska vi fortsätta?
Ja. Yeah.
Ja. Bengt Olsson har en annan tanke framåt och det är att kanske i ett uppehåll så här när vi inte har matcher att analysera kanske skulle kunna bjuda in andra fans från West Ham fans Sverige och höra vad som gjorde att det blev just West Ham och deras historia kring supporterskapet. Och det är en väldigt intressant synpunkt. Så han menar på att det är väldigt kul att höra orsakerna till varför valet föll på just West Ham och hur det blev. Och sen påminner han också om att, eller går han vidare med att säga att kanske våra bakgrunder varför det blev West Ham för oss skulle kunna vara intressant. Om vi inte har tagit upp det tidigare poddavsnitt innan Bengt började lyssna. Och då kan vi nämna att jag tror vi tog upp det i det allra första poddavsnittet. Men
Och det
det
är
kan
heller
vi
inte
väl...
vara så många som har pratat och lyssnat på.
Nej, jag tänkte det för att jag tror vi har fått rätt många nya lyssnare sen dess. Så det gör väl ingenting att fräscha upp lite där. Men jag tycker att det är en väldigt intressant idé Bengt har också. Så att...
Ja, absolut. Den är väl värd att tänka på.
Så den tar vi med oss. Men känner någon av er manad att börja?
Panini fotbollsbildsalbum är orsaken. Jag spelade fotboll en mot en med en kompis på det glada 80-talet, någonstans där, 84, 85 kanske. Jag tror att hans lillebror fick stå i mål, möjligtvis. Men vi spelade i alla fall mot varandra. Han var Liverpool och han hade ett fotbollsbildsalbum där jag sen fick välja lag. Och det gjorde jag. Och jag kom till slutet på albumet och då hittade jag ju både de perfekta tröjorna och det perfekta namnet. Det jag ju visste vad West betydde och jag visste vad Ham betydde. Jag visste inte riktigt hur det här gick ihop, men lite roligt var det ju. Och de snygga var de med. Och sen, detta kanske var 83-84, jag kommer inte riktigt ihåg. Men något år senare då så var vi ju där i toppen av tabellen på text-tv. Vilket ju gjorde det ännu roligare, för det var ju innan det var vi kanske inte riktigt på samma höjd. Men då tog det fart. Så där någonstans. Så egentligen då Glory Hunter från en tioårings perspektiv typ.
Ja, ska jag dra min klassiska historia då som går tillbaka till 72. Där man i serietidningen Fantomen på näst sista sidan alltid hade ett porträtt och beskrev en spelare i engelska division 1, eftersom då Tipsextra hade funnits i en 4 år och började vinna mark i svensk tv och de svenska hushållen på lördags eftermiddagarna. Och jag som 11-åring läste just den här veckan. Jag hade ju läst några innan utan att fastna, men just den här veckan så läste jag om Bobby Moore i West Ham. Och det beskrevs ju utförligt hur han inför VM 70 i träningsmatcherna innan i Sydamerika. VM gick ju i Mexiko då, men England spelade träningsmatcher i Sydamerika. Och då blev ju Bobby Moore oskyldigt anklagad för en juvelstöld i en butik där och fick sitta i fängelse i x antal dagar innan det kröp fram att det var butiksbeträdet som hade stulit juvelerna. Och som 11-åring så tyckte jag ju att det var det värsta som kunde hända en människa att sitta oskyldigt anklagad i fängelse. Så att där och då bestämde jag mig för att jag ska hålla på hans lag, och det förändrar ju mitt liv. Så enkelt var det.
Fantastiskt fina historier ni har berättat. Det är ju så intressant där just att vi har ju alla vår anledning, och den tycks vara ganska unik just eftersom West Ham är ju ett lag som kanske inte de flesta fotbollsälskare i Sverige håller på. För min del så började det egentligen, jag var lite äldre, jag var 14 år under fotbolls-VM 2006 och såg att alltså jag följde Premier League egentligen innan jag blev West Ham-frälst. Jag följde engelska fotbollslandslaget och såg att väldigt många spelare i det landslagsupplagan hade rösterna i West Ham. Och det tyckte jag var väldigt fantastiskt att den här klubben hade fostrat fram så många spelare men hade ändå inte vunnit. Fostrar fram bra spelare men får egentligen ingenting tillbaka. Spelarna går vidare och blir framgångsrika i andra klubbar, men klubben står liksom kvar. Och där hände något hos mig. Där kände jag att det där vill jag följa. För att det kändes som att jag kunde identifiera mig mycket mer med den klubben än med de här klubbarna runt om i England som bara köpte sig till framgång, tyckte jag. Och på den vägen var det. När jag sen, jag har alltid tyckt om fotbollshistoria, så när jag insåg att Bobby Moore, Martin Peters och Joe Hurst var Englands VM-hjältar 1966 och då hade tagit England till VM-guld och att alla tre kom från West Ham, då var saken spikad, och så på den vägen är det.
Mm, det är bra.
Ja, så att det här är någonting som ni som lyssnar väldigt gärna får kommentera. Hur kom ni in i klubben?
Precis.
Ska vi gå vidare?
Ja.
Då har vi Thomas Carling som inte alls är nöjd med Masuaku och undrar hur det kommer sig att han är kvar i klubben.
Du är ju politiker. Det var inte alls så han skrev.
Nej, det var det inte. Men jag lindade in det lite.
Ja.
Det var någonting om att det var den sämsta spelaren någonsin. Och då tänker jag så här. Det blir viktigt för resonemanget.
Ska jag citera det rätt av?
Ja, ja.
Varför får Masuaku spela kvar i klubben? Absolut den sämsta fotbollsspelare i West Hams historia.
Så många dåliga spelare som man har sett genom åren. Masuaku må inte vara den bästa, han må inte ha den bästa fotbollshjärnan och så vidare, men att han skulle vara den sämsta, det måste jag ändå protestera emot. Sen kan jag väl säga att jag var väl inte helt nöjd när man förlängde hans kontrakt för några år sedan med ganska många år. För jag tycker väl att det borde gå att uppgradera den positionen. Men ja, han har ett kontrakt och vi har två stycken spelare som spelar till vänster. Och det har varit den position man har låtit bli att uppgradera. För att man inte kunnat, helt enkelt.
Ja, och jag håller ju med dig, Peter. Jag säger det här att jag har sett väldigt många spelare som är sämre än Masuaku. Jag tycker att Masuakus sämsta egenskap är, eller två sämsta egenskaper är, att han är så in i helvetes ojämn. Och man har ingen aning om vad han ska hitta på. Och han är en chansspelare. Han försöker att dribbla tre spelare genom sina kvicka fötter. Och ibland så lyckas han komma igenom och då förstår man inte hur han har gjort. Och ofta så lyckas han i bästa fall för att få med sig ett inkast. Men jag tycker ju också som du att där borde vi kunna ha någonting som är bättre. Då har vi ju Johnson som alternativ på backen. Och vi har så mycket spelare nu som kan röra sig på olika positioner på mittfältet i Benrahma och Fornals till exempel. Så att ja, jag tror ju att frågeställaren kommer att få vara ganska nöjd om något år att Masuaku faktiskt försvinner.
Ja, han kan ju inte få, det blir ju inte en förlängning en gång till av hans kontrakt, det kan jag aldrig tänka mig.
Precis.
Jag kan jämna söket. Jag tycker han är helt okej när han får springa offensivt som vänster ytterback eller rent av vänster mittfältare, men han kan ju inte försvara.
Nej, det kan han.
Och det är ju ganska väsentlig del som back.
Men han är fortfarande långt ifrån den sämste.
Absolut.
Ja, jag tänker vi hade ju en målvakt här om året.
Nej, vi kom ju överens om att han inte var det. Han var spanjor.
Nej, just det. Nej,
han var spanjor. Och vi får inte nämna honom vid namn.
Nej, okej. Okay. Han var en pajas som hamnade i mål.
Ja. Fast vi måste ju inte jämföra honom med, det finns ju även här grader i helvetet. Det finns många spelare som vi har haft. Vi har vänsterbackar, ganska många vänsterbackar som inte har varit
speciellt bra. Fast jag måste nog ändå säga att den där pajasen är nog den sämsta jag har sett.
Ja, målvakten, målvakten är, men jag menar att vi behöver inte jämföra Masuaku
med vänsterbackar
och hitta sämre spelare än honom.
Ja.
Robert Nordtveit var inte nöjd med.
Inte särskilt när han drog ner och gav straff på övertid mot Tottenham borta.
Lite grann som då, om vi går tillbaka till Masuaku, det måste ju ha varit en av hans första matcher när han tog den med handen i eget straffområde.
Ja, jag var inte så glad när han spottade på en motståndare borta mot Blackburn i FA-cupen och vi förlorade med 2-0. Nej, nu lämnar vi Masuaku, annars kommer han att bli en av de sämsta.
Ja. Han kanske hade rätt ändå. Ja.
Nej, det hade han inte.
A little bit too harsh kanske, men vi kan ändå förstå meningen.
Ja. Ja. Han är ju en av dem som vi ska uppgradera naturligtvis.
Ja, det är han 100%. Ja. Även om han var bättre i fjol än vad han har varit tidigare. Ja,
han var ju hyfsad det året när alltså han var ju, när Moyes hade hand om oss förra gången, så fick han ju ta klivet upp och spelade betydligt högre upp i banan. Och då kunde han ju göra saker med sitt snabbhet. Och det är där han hade en, det är som är hans USP.
Ja.
Ja.
Jo då. Japp, nu kan vi gå vidare.
Visst är det så. Ja, jag tror vi är inne på sista frågan. Går det väl?
Andreas, nu Jonas också.
Ja, det har vi. Förlåt, jag glömde.
Nu gjorde Vlasic mål för Kroatien.
Ja, bra.
Ja, kul för han. Det kan han behöva.
Ja.
Ja. Jo, vi har en fråga från Andreas Nunez Charos. Borde Fabianski få vara våran cupkeeper nu? Tycker mest att Areola skulle få chansen att visa vad han står för i Premier League. Fabianski har släppt några lätta returer på senaste tiden.
Och den här frågan har vi diskuterat flera gånger och jag måste ju säga att rent tidsmässigt så tycker jag den kommer fel. För jag tycker ju Fabianski har spelat upp sig de sista matcherna och faktiskt varit väldigt, väldigt bra. Och vi har ju pratat, eller jag har pratat i varje fall om att konkurrensen från Areola har gjort att han har steppat upp och varit bra. Sen så tror jag ju, återigen då, frågeställaren här är rätt på det, att så småningom så kommer Areola ta över. Men just nu ser jag ingen anledning att byta i Premiership.
Nej, det är väl de här två, senast nu mot Bradford där han gjorde den dubbelräddningen som inte var en andra räddning. Då släpper han ju returen rakt utåt sidan där som de kan raka in. Och sen var det väl det målet som Ronaldo gör, var väl också en sån retur som han släpper. Han kanske har släppt någon mer sån. Det är väl ett frågetecken kanske, men jag tycker också att han har varit bättre nu än han har varit tidigare. Och jag tror att vi och Ariola behöver vara lite tålmodiga här, för framåt jul så kommer det att vara ett skifte på målis.
Ja.
Det tror jag. Det är någonstans senast.
Nu har jag en fråga direkt till dig, Peter. Nu vet jag att du tror att du sa Brentford, men vilket lag sa du egentligen?
Jag sa kanske Bradford då,
Ja,
men jag
det
menade
gjorde
Brentford.
du. Ja,
Ja.
precis. Nej, nu blev Blasits mål bortdömd efter VAR.
Men
Nej.
det var ju flera minuter sedan du sa att det blev mål. Sånt här kan man inte hålla på med. Jag blir så irriterad.
Ja.
Tur jag inte tittar.
Jag tror du har många med dig där, Peter. Det blir ju larvigt. Och sen just det här att nu satt vi här och var lite glada över att Blasic hade gjort mål.
Ja, precis.
Nu
Precis.
blev
Och
vi
han med.
behövde
Nu
den
blev han bara
spontaniteten.
nedslagen.
Ja, precis.
Ja, Jonas hade ju en fråga också då. Från Värmlands-Jonas. Vi pratade, vi hade uppe det som hastigast förut i början, precis. Men han säger, resonera kring betydelsen för resten av säsongen av att Antonio inte åkte till Jamaikas landslag. Vad kan det ha, alltså kan det ha någon betydelse?
Alltså, det är ju så här att vi vet ju allihopa att han har problem med sina baksidor och är borta minst en gång varje säsong i x antal veckor. Och att han avstår flygresor och tidsskillnader är en sak, men att han avstår intensiva träningar, en intensiv match och lite grann kan vilas och sköta om sina baksidor med allt ifrån värme till kyla, för de kommer inte att stressa honom under de här veckorna. Det kan ju innebära att han håller i en eller två eller 3 månader till innan han går sönder, så att det kan vara oerhört viktigt för vår säsong.
Ja, jag kan tänka på samma sak där. Samtidigt, jag tror definitivt att det var bra att han inte åkte, men han tenderar ju att gå sönder, alltså han tenderar att gå sönder även utan landslagsuppehåll, så förhoppningsvis är det precis som du säger, för att det kanske gör att han håller ett tag till.
Ja, det är ju väldigt sällan han håller en hel höst. Det är det ju, men det hade ju inte varit bättre för, alltså det hade ju inte varit enklare för honom att hålla under hösten om han hade åkt. Så kan vi ju säga. Vi var ju inne på det, hur många matcher han skulle få, eller hur tätt han skulle få spela match om han spelade samtliga landslagsmatcher och när Europa League och våra inhemska cuper pågick. Och det var ju hemskt mycket fotboll som låg framför honom. Att han nu då skippar två av de här matcherna, antar jag att det var, är ju kan bli oerhört betydelsefullt. Och i synnerhet om det nu skulle vara så att vi har sån tur att han håller ända fram till nyår här då. Det är först då som vi kan hämta in någon annan offensiv förstärkning. Men jag är helt inne på det spåret som du är inne på här, att det kan visa sig vara väldigt, väldigt betydelsefullt.
Precis.
Absolut. Har vi något mer att tillägga?
Jag skulle väl kunna berätta om den där gången när jag satt på, nu låter det här lite förmätet, men när jag satt på i the director's box när jag var på match på Upton Park för en 12, 13, 14 år sedan, vad det nu kan ha varit. Vi var på en medlemsresa. Jag tror att Uffe var med också.
Absolut.
Och jag kommer ihåg att det var fint väder. Vi åkte in till Upton Park tidigt. Jag har en kompis som, eller en vän som bekant. Beroende på hur man ska definiera det. Men som jobbade en del för klubben. Och han visste att jag var på, att vi var där. Och vi var väl en, jag kommer inte ihåg hur många vi var, men vi var rätt så många på den här resan. Och jag hade bestämt träff med snubben som hade ordnat våra biljetter, det vill säga han som var anställd på Ticket Office. Vi skulle ses i halvtid inne på matchen. Jag hade med mig min dåvarande sambo och ja, det var en väldigt, väldigt fin dag. Jag bestämde mig för att jag skulle ta på mig vilka byxor jag skulle ha. Bara så här, ja, jag hade två par jeans med, ett par trasiga, ett par mörkblå. Och bestämde mig för, fan det är så fint väder, jag tar de här trasiga jeansen. Och jag har väl aldrig haft några trasiga jeans på mig egentligen i livet. Så där. Det är väl det här paret jag har haft någonsin skulle jag tro. Och inte så att jag använder dem speciellt mycket. Men just den här dagen så tänkte jag att det passade med min matchtröja och så. Kommer in till arenan och vi är på, jag tror att vi var på The Queens då, så ringer telefonen och då är det min kompis som har två biljetter. Hans fru kunde inte följa med och han skulle sitta i Directors box. Vill du följa med mig? Ja, fan, det hade ju varit skitroligt, tänkte jag och svarade ju direkt att det vill jag gärna. Och tittar ner på mina kläder och inser att här står jag i matchtröja och trasiga jeans. Undrar om det är klädkod. Så jag ställer ju snabbt den frågan. Finns det något krav på vad man ska ha på sig för kläder? Ja, det är kavaj och man får inte ha jeans. Man fick i princip ha vilka byxor man ville, men jeans var inte tillåtet. Och jag bara, helvete, kavaj, ja det har jag ju inte. Det har jag ju inte ens hemma, tänkte jag. Förklarade min situation för honom. Jag har kanske inte rätt byxor heller. Och min kompis sa, alltså en kavaj, och det hör till saken nog att min kompis kanske är han är nog under 1,80 lång och jag är 1,94. Och han sa, ja, kavaj, det kan jag lösa för det har jag en extra som jag kan ta med. Den tar vi och jag bara undrar jag hur den sitter på mig. Ja, det får vi väl se. Byxor, det hade han ju naturligtvis inga vi kunde. Så det var ju bara att bita ihop. Han dyker upp, vi träffas och går in. Ja, ni vet, vid de här två tornen eller ingången till Upton Park. Och in där och ställer oss och väntar på hissen. Kommer det en stramt, snyggt klädd man i ja, min ålder, var han väl kanske då. Och ställer sig bredvid oss. Han hade en oerhört snygg grå kostym på sig. Verkligen sharp dressed man. Där står jag i en kavaj som jag har lånat. Full med katthår. Och de här trasiga jeansen och matchtröjan under. Vi kommer in i hissen och vi åker upp och så säger han, säger min kompis här, Scott, this is Peter from Sweden. Han är här med 30 kompisar från Sverige för att se på matchen idag. Åh, vad roligt. Och så berättade han om West Ham fans Sverige lite grann för honom då. Och han tyckte det var roligt att vi var på plats. Tittade väl lite misstänksamt på mig. När vi går ur hissen där så visade det sig att det här var ju... Jag tyckte ju att jag kände igen honom också. Men det visade sig att det var Scott Duxbury som stod där i hissen med oss. Och det vet ju du i alla fall vem det var, Uffe.
Absolut.
Han var ju då... CEO var han väl, va?
Ja, alltså, motsvarande vd, ja.
Ja, precis. I West Ham då. För tiden. Men det gick ju bra. Han sa ju ingenting, för det var ju inte hans sak att slänga ut någon. Sen man ska gå in till då den här director's box. Då står det ju en vakt där. Och jag försöker ju då stå bakom min kompis. För han är ju kändis med de här naturligtvis. Jag står så nära bakom honom så att inte mina jeans ska synas. Och framförallt inte hålen på låren som gör att mina ben syns liksom. Och hoppas att den här kavajen ska lösa hela balletten. De minuterna, eller minuterna kändes det ju som, men sekunderna där var ju lite lätt. Då tänkte jag, det här kommer ju aldrig att gå. Men det funkade, vi kommer in och väl inne i den här lokalen så är det ju både den ena och den andra mer prominenta personen som var där. Det var ju allt ifrån de förra ägarnas familjer till Trevor Brooking och ett helt gäng med spelare. Så de trasiga jeansen glömde man ju snabbt bort. Sen i halvtid så ringde det från läktaren där jag skulle ha suttit. Då hade ju min kontakt på Ticket Office kommit ut och letade efter mig. Men jag var ju som sagt upptagen med annat då. Så gick det till den gången.
Mm, det är bra.
Fan, vilken panik du måste ha haft där.
Ja, det var flera gånger jag hade panik. När jag såg kavajen och som var helt täckt med katthår så tänkte jag, alltså, jag undrar vilket som är värst, jeansen eller kavajen.
Kunde du njuta av matchen och tillställningen som sådan i alla fall?
Ja, de bjöd på snittar och lite öl och sånt här. Men... Och sen satt vi, det var väl lite bättre platser, men man satt ju halvvägs upp på läktaren. Sådär, så det var ju inte... Det var ju roligare att sitta där alla andra sitter, så är det ju. Men det var ju för upplevelsens skull. Att ha suttit där, att kunna berätta det nu, det var väl det viktigare än själva att egentligen att vara där då.
Apropå att sitta bra då, Peter, så kan vi ju passa på och återigen göra lite reklam för de två säsongskort som vi har som vi hyr ut. Och nu har man ju sedan en vecka tillbaka ändrat inresereglerna till England. Så att numera behöver man inte ta något PCR-test innan man åker över om man är fullvaccinerad och det har gått 2 veckor sedan andra sprutan. Utan man behöver bara se till att man har beställt och betalt ett PCR-test som ska tas senast dag 2 när man är i England. Och ankomstdagen är dag 1. Nej, fel. Dag 0. Nästa dag är dag 1 och nästa dag är dag 2. Jag har ju nu utifrån att man har ändrat reglerna bokat biljetter till att åka över och se West Ham Genk i Europa League nästa vecka. Och jag reser över på torsdagen dag 0 och reser hem på fredagen dag 1. Så jag har beställt och betalt ett PCR-test, men jag kommer aldrig utföra det för de som tycker sånt är obehagligt, som jag till exempel. Så att jag uppmanar er att titta ifall det är någon match ni vill se framåt och boka biljetter. Och det hittar ni på Svenska Fans, hur man gör det. Och på West Ham då. Och sen vill jag även ta chansen att säga att är det någon av er lyssnare som kommer att vara på plats på Genk-matchen, så hör av er, för jag åker dit själv och tar gärna en öl och snackar lite West Ham med någon trevlig poddlyssnare. Så det är bara att höra av sig till mig. Och det, ni hittar, antingen går ni in på Facebook eller Twitter eller något liknande och hör av er, så går även på våra sidor, Jesper, där man ställer frågor, så kan man få kontakt med mig där också. Så det tar jag gärna lite sällskap.
Vad trevligt.
Ja.
Vad roligt att få åka över igen.
Ja, det ska jag. Jag har faktiskt bokat ytterligare en resa till London. Men då åker jag för att titta på musik istället. Och då spelar West Ham på bortaplan. Så att det var skönt det på det viset. För annars hade jag retat mig på det.
Ja, det är klart.
Ja.
Men det är underbart ändå att det börjar lätta upp så att det går att åka igen.
Precis. Precis.
Så då vill vi ha en rapport sen om hur resan var.
Ja, det kommer att komma då, inte nästa podd, men nästa poddavsnitt igen då. Och jag hade ju en utmaning till er och lyssnarna, men nu har vi trillat iväg så länge så vi får se till att skapa plats för det vid nästa eller nästnästa podd, för att det tar nog en 5-10 minuter att dra den utmaningen. Ja, men jag har en liten att avsluta med.
Gärna. Mm. Jag kan, innan du drar den,
yeah,
bara informera er som lyssnar om att vi ska ha digital pubträff mot Tottenham den 24 oktober. Då kommer vi träffas en timme före eller något sånt. Så kommer vi sitta och ha lite trevligt tillsammans. Så, sen efter matchen så kommer vi fortsätta ha trevligt tillsammans. Och så kommer det bli lite quiz och sådana saker. Va? Så att, det kommer mer information i veckan. Så håll utkik i sociala medier och i mejlen. Kan du få köra.
Ja, då tar vi en liten sann anekdot och vi går tillbaka till den tiden där Harry Redknapp var manager och Stuart Pearce, den numera fortfarande West Ham-anställde, spelade i West Ham, och precis innan halvtidsvilan så åkte ju tuffingen, hårdingen Pearce på en jättesmäll och man misstänkte hjärnskakning. Och han plockades ut direkt. Men eftersom det bara var ett par minuter kvar till pausvilan så bytte man ju inte in någon. Och när man då kommer in i halvtidspausen så skriker ju Harry Redknapp till läkaren. Kan han spela? Ja, nu har det ju gått ganska illa här. Strunt i det. Kan Stuart P spela? Han har fått en hjärnskakning. Jo, men jag undrar, kan han spela? Han vet ju inte ens vem han är. Och då säger Herr Redna, säg till honom att han heter Pelé och skicka ut honom igen. En typisk Harry Redknapp-historia.
Mm. Vad hemskt egentligen.
Ja, det var så det var.
Ja. Men vadå, gick han ut och spelade sen?
Nej, det tror jag. Det förtäljer inte historien, men jag tror inte han gjorde det.
Nej, det var skönt i alla fall.
Ja.
Men det är klart, huvudskador sågs väl inte lika allvarligt då som idag?
Nej, verkligen inte.
Nej, det gjorde det inte. Tyvärr.
Nej, precis. Det är ju otäckt. Men det var ändå en väldigt rolig historia.
Ja.
Ja. Har vi något slutord innan vi rundar av dagens avsnitt?
Nej, det har vi. Det är att, det vet ju inte våra kära lyssnare om, men vi tre poddfantaster ska faktiskt träffas in real life för första gången på lördag. Så det ska bli oerhört roligt. Och vi kanske till och med kan spela in någonting då, så vi kan spela upp i podden.
Mm. Ja, det var väldigt trevligt. Det får vi klura på. Jag ser fram emot att träffa er.
Samma.
Absolut. Det ska bli kul.
Ja, det blir väl ett alldeles utmärkt slutord. Så att, det kanske blir en helt uppdaterad podd efter det där. Ja. Vet man aldrig. Nej, men hur som helst, ni ska ha tusen tack för den här veckan. Och tack för era härliga anekdoter. Det är väldigt trevligt att höra det. Och så säger vi tack till er som har lyssnat, så säger vi come on your hands and we forever blowing bubbles. På återhörande nästa vecka.
Tack, ha det bra. Hej.